Det här är P1, Sveriges Radio. Reklampelarmammor i public service. Har SVT kastat reklamreglerna i papperskorgen?
För liksom ett mediebolag som ska fungera som tredje statsmakten så blir det lite apart.
DNs kulturchef lyfter fram sig själv och sin egen bok på sin egen kultursida.
Om det kan se ut som om tidningens redaktionella utrymme på något sätt används för något annat syfte så är det ju inget bra.
Korkar och skedar i hjärnan. Brett medialt genomslag för skräpig plaststudie.
Man kan ju fortfarande skriva om dem, men då behöver man ju få in den här kritiken och vilken diskussion som finns och kanske säga att de här slutsatserna är inte särskilt solida.
Du lyssnar på Medierna med mig, Freddy Rammel. I söndags hade SVT:s nya dokumentärserie Mammor premiär. I den får vi som titeln hintar om följa några mammor. Men inte vilka mammor som helst, utan influencermammor. Huruvida det är rätt av SVT att lyfta fram just de här fem morsorna, ja, om det tvistar de lärde. Men vi borde väl ändå kunna vara överens om att det är lite märkligt att de här mammorna samtidigt som de frontar den här nya SVT-serien ohämmat fortsätter att göra reklamsamarbeten i sina egna kanaler.
Att tappa hår är vanligt, men för mig har det funnits perioder när det har känts lite mer än vanligt. Jag tog hand om mitt hår, men insåg ganska sent att jag glömde skalpen.
Johanna Korbutiak frågar sig om samtiden sprungit ifrån public service en gång så strikta regler.
Yum, yum.
Är det pickle lover?
Eller pickle hater?
Ladda ner McDonalds appen och samla poäng.
Och lös in dem mot pickle it powered merch.
Ja, så här låter det på mammorna Filippa Toremo och Lisa Borgs egna kanaler i sociala medier. Samtidigt som reality-serien som skildrar deras liv rullats ut med buller och bång.
Min kropp är gjord för att vara gravid. Det är det här jag är skapt för.
Det rinner nu.
Alltså folk föder barn och sen blir de besatta av att de har fött barn.
SVT själva publicerade den här trailern på Instagram.
Men det är som att vara fast liksom, i ett kärleksfängelse.
I ett inlägg där samtliga medverkande mammors konton taggats.
Det ska inte gå mer än 3 dagar innan vi ligger.
Varför måste man prata om det för?
Oj, Gud, jag ser du helt röd och generad.
Eftersom att det är en serie som handlar om kvinnor i allmänhet och mammor i synnerhet så har folk i kommentarsfälten såklart inte hållit tillbaka. Det har gnällt som allt ifrån att de har för mycket smink till att det är oetiskt att exponera sina barn för att tjäna pengar. Och inom mediesfären har en del sura röster menat att serien, på grund av sitt urval av rätt förmögna huvudpersoner, inte riktigt levererar den starka igenkänning som SVT utlovar i sin programförklaring. Trots, eller kanske tack vare det, så har serien fått en lysande start.
Tack för alla fina ord om mammor.
Vilket Lisa Borg inför sina 350 000 följare uppmärksammade i en Insta-story häromdagen.
Jag fick precis veta att mammor är mest tittad på hela SVT Play just nu. Så jävla kul. Gullisar, ni vet ju att jag och Henrik har hjälpt med hemstäd här hemma. Och alltså jag kan inte undersöka nog hur mycket det underlättar för oss.
Ett tack som direkt följdes av ett sponsrat inlägg.
Om du bor i Uppsalaområdet och är sugen att städa igenom ditt hem nu inför det nya året så kan du klicka på länken här under.
Nej, men det är ju toppen för de här företagen som influenserna samarbetar med. Alltså McDonalds tycker ju säkert att det är toppen att Lisa Borg nu samtidigt har en serie på SVT som liksom våra skattepengar går till.
Det här är Fanny Jönsson.
Nej, men du kan säga att jag är liksom frilansskribent och krönikör för Aftonbladets ledarsida.
Hon menar att serien är en riktig win-win för företagen och influencermammorna.
Alltså så här, det är ju supersmart för dem att ha en reality-serie om sig själva samtidigt som de gör reklamsamarbeten. Men för liksom ett mediebolag som ska fungera som tredje statsmakten, som ska finnas där för att liksom främja demokratin och granska makten, så blir det lite apart.
Vill ni testa Natural Cycles så får jag ge er hela 20% rabatt på en årsprenumeration.
Så nu fick min LED-mask ett litet lyft. Alltså jag använder ju min varenda dag.
Och om vi börjar, du får ju liksom, det här är ju lite faktafrågor, men jag vill gärna liksom höra det från er. Hjälp mig förklara, hur ser SVTs regler ut när det gäller reklamsamarbeten för personer som syns i rutan?
Ja, men det ser ju lite olika ut beroende på vilken roll man har. Men grundprincipen är att programledare och företrädare, då, oavsett om man är anställd eller inte, inte kan göra reklamsamarbeten under den tid som man är anlitad av SVT. Och med det så brukar vi då mena de veckor som programmet publiceras plus en kortare period innan och efter.
Det här är Kristina Hill.
Det är väl enklast att bara säga att jag är ansvarig utgivare på SVT.
Och varför har ni de reglerna?
Ja, alltså syftet är ju helt enkelt att vi ska värna SVTs kommersiella oberoende och att då i förlängningen tittarna ska kunna lita på att de personer som företräder oss står fria och obundna.
Då återstår alltså den stora frågan om hur SVT får ihop det här resonemanget med sina influencer-mammors reklampostande under veckan.
Ja, men alltså, just i det här fallet så är det inte så komplicerat, för att Mammor är ju en dokumentärt berättad serie, eller en reality-serie om man vill kalla det så, där vi får följa med de medverkande i liksom deras vardag. De är ju inte anställda som profiler eller programledare på SVT, tvärtom så arbetar de väl allihop med att producera innehåll på andra plattformar. Och man kan ju också säga att influenceryrket innebär ju per definition kommersiella samarbeten. Så är det ju. Så i det här fallet har vi ju bedömt då att allmänintresset runt de här personerna och det här fenomenet väger över.
Om ni inte helt hängde med här så menar Kristina Hill alltså att mammorna som fått betalt för sin medverkan i den 10 avsnitt långa serien inte klassas som företrädare för SVT och därför inte omfattas av de strikta reglerna gällande kommersiellt oberoende.
Nej, men jag tror absolut att publiken förstår skillnaden på en dokumentärserie eller en realityserie som handlar om influencers jämfört med till exempel då en programledare som företräder SVT eller public service i andra sammanhang.
Ett resonemang som Fanny Jönsson tycker haltar.
Söker man på Lisa Borg på SVT Play, då kommer det upp liksom 8 olika träffar. Hon har varit med i den här Älskade vän, hon har varit med i Lisas förlossning. Hon är med i Mammor och hon är med på någon sån här update. Andra träffar också. Och det är så här, jag tycker Lisa Borg verkar vara en toppen person. Hon är ju superkarismatisk framför kameran. Men om man återkommande gör innehåll med den personen och bygger sitt innehåll kring den personen, då undrar jag vad man egentligen anser är en företrädare och vad som inte är en företrädare för SVT.
Hur många dokumentärprojekt kan man göra på SVT innan man börjar ses som en profil?
Intressant fråga. Jag har inte riktigt ställt mig den frågan, men det är klart att vid någon tidpunkt så kanske man börjar betraktas som en SVT-profil om man har medverkat i väldigt många serier. Men där är vi väl inte med någon av de här profilerna nu i alla fall.
Finns det några restriktioner som de här medverkande huvudpersonerna har fått gällande reklamsamarbeten alls? Eller är de liksom bara kör er grej?
Nej, men det finns ju några generella restriktioner som gäller för alla, inklusive de här mammorna då. Och det är ju att man får inte använda sin medverkan i serien, i det här fallet, för kommersiella syften. Man får alltså till exempel inte marknadsföra produkter eller tjänster genom att på olika sätt hänvisa till sin medverkan i SVT.
Men inte ens den regeln verkar ha respekterats under veckan.
Och det jag skickade till dig då var det ett inlägg på sociala medier där en av mammorna lagt upp ett klipp från när de medverkade i Sverige Live, som också är ett SVT-program, där de allihopa satt och pratade om serien. Och då har hon också skrivit ut frisörsalongen som fixat hennes hår inför den här intervjun.
Aha, du.
En salong som hon liksom postat om tidigare. Är det över gränsen?
Ja, det är det. Det är ett typiskt exempel på vad man inte får göra faktiskt.
Okej. Vad kommer hända nu då när jag har upplyst dig om det här?
Ja, får jag titta på det inlägget och genast be att hon tar bort det.
Det finns alltså några röda linjer kvar ändå. Men Kristina Hill understryker att det har blivit allt svårare för SVT att navigera i en medieverklighet där nästan till alla kändisar gör reklamsamarbeten.
Vi behöver både då värna vårt kommersiella oberoende och samtidigt kunna göra innehåll som är intressant för en ung publik som ju hittar sina profiler genom sociala medier. Så att om vi ska liksom bereda plats för den här nya generationens kändisar så behöver vi hitta sätt att göra det som fungerar med SVTs oberoende.
Alternativet, menar hon, är att bara tillsvidareanställd personal får fronta SVTs produktioner.
Det är intressanta frågeställningar helt enkelt. Det är verkligen det. Det ska bli intressant att se hur det här fungerar framåt, för att det här problemet kommer inte att minska, utan det kommer antagligen snarare att bli större. Eller utmaningen snarare, det kanske inte är ett problem, utan det är väl en utmaning för oss att navigera i detta.
Kristina Hill må känna sig trygg med SVTs nuvarande balansgång, men det är inte Fanny Jönsson. Och om en striktare tolkning av reglerna ledde till att det inte blev några fler influencers i rutan, så skulle hon inte fälla några tårar.
Nej, alltså jag hade verkligen, vet du vad? Jag ser fram emot att SVT gör en serie utan influencers. Det hade varit min dröm.
Och hon ser faktiskt en ljusning på horisonten.
Det som ger mig hopp är att SVT känns lite som Dagens Nyheter. Alltså de är alltid sist på bollen med olika trendspaningar. Och så fort de hänger på en trend så har den oftast redan dött. Och vi ser att influencerdöden på många sätt redan är här. Många yngre flyr sociala medier. De liksom söker autenticitet. De vill ha något annat. Så antagligen tror jag också att den här hypen kommer dö snart. Och vi kommer se något helt annat.
Ja, framtiden får utvisa vems framtidsspaning som slår in här. Nu dags för en liten utblick i medievärlden.
I veckan inleddes rättegången mot Dumpen. Sajtens ansvariga utgivare Sara Nilsson står åtalad för grovt förtal efter att Dumpen pekat ut en man som pedofil. Mannen hade chattat med en av Dumpens så kallade fiskare som utgav sig för att vara en 14-årig tjej. I veckan stod det också klart att tryckfrihetsjuryn i tingsrätten funnit att Dumpens publicering utgör grovt förtal. Själva domen utfärdas dock av domaren och väntas den 6 februari. Så kan vi meddela att frilansjournalisten Magda Gad nu nått sitt insamlingsmål på 1 miljon kronor. Non-Gad World-site där Magda Gads utrikesreportage ska publiceras har dock inte dykt upp än. Men enligt hennes insamlingssida ska den lanseras när hon är tillbaka från sina reportageresor.
Och vi ska vidare till en annan typ av otillbörligt gynnande. Förra helgen valde Dagens Nyheters kultursida att slå stort på ett spännande författarskap. Med intervju och stort uppslaget utdrag ur boken lanserade tidningen Den lyckligaste leken av författaren Björn Wiman. Men det finns ett litet problem. Nämligen att Björn Wiman är chef för Dagens Nyheters kultursida. Reporter är Erik Petersson.
Ja, jag heter Björn Wiman och jag är kulturchef på Dagens Nyheter.
Vem var det som tog beslutet att publicera ett utdrag ur din bok?
Alltså ansvaret för det som publiceras på DNs kultursida är ju alltid naturligtvis i slutändan mitt. Men just när det gäller den här typen av rätt delikata situationer som det ju blir när man själv involverad i allra högsta grad eftersom att det är min bok, så är det klart att man samråder med kloka kollegor och kommer förhoppningsvis fram till en rimlig lösning då.
Ja, men du säger att det är delikat. Vad är det? Alltså, om man tänker lite så här, att du som kulturchef publicerar ett utdrag ur din egen bok, ber en kollega göra en intervju med dig. Hur ser det där ut, tänker du, utifrån?
Ja, alltså det ligger ju i betraktarens öga. Och om det är klart att det, jag menar att det är delikat den här gången om det ringer från medierna och reagerar på det här, så är det klart att det är olustigt för mig, därför att jag är inblandad i det här också som författare, och om det kan se ut som om tidningens redaktionella utrymme på något sätt används med något annat syfte, så är det ju inget bra.
Just det. Men grundfrågan här är väl någonstans här, är du verkligen bäst på att nyhetsvärdera din egen bok, så att säga?
Nej. Och det är ju därför som vi på DN, precis som på många andra större medieföretag naturligtvis, är ju en kollektiv process. Just i tidningsvärlden och på kultursidorna så finns det ju en tradition av att, eftersom att många medarbetare på just kultursidorna också är aktiva som författare bland annat, så är det klart att det här frågeställningen uppkommer ju med jämna mellanrum om hur man ska, vilken vikt man ska tillmäta det. Det är väl också så, tror jag, att precis som i andra medieföretag så finns det väl ett intresse hos de som följer DN, så finns det kanske ett intresse också då för de som skriver i DN regelbundet, för vad de gör. Och jag menar, just det här aktuella utdraget här, det var ju en bedömning av, handlade ju om snö och skidåkning, och kändes ganska aktuellt just nu i den här tiden på året också rent journalistiskt.
Har du någon förståelse för att det där utifrån kan se lite korrupt ut?
Om det är någon som reagerar på det så är det ju naturligtvis upp till mig att försöka svara så gott jag kan för tidningens räkning. I slutändan handlar det om läsarnas förtroende för DN. Jag tycker ändå också att det är rimligt att vi då som är aktiva på kultursidorna och också skriver böcker inte så att säga bannlyses från den offentligheten på de grunderna att vi är medarbetare i en tidning. Vi uppmärksammar ju regelbundet egna medarbetare.
Men jag tänker, det finns ju andra tidningar. Man kan ju uppmärksamma varandra. Liksom, om man ska...
Jo, men
så.
Det är precis. Och det är ju det du lite grann landar i här, är ju den hårda linjen, så att säga. Att om man är medarbetare i en tidning så bör den egna tidningen överhuvudtaget inte alls vidgå den här bokens existens. Och där har inte vi i alla fall landat, också vitt jag vet inga andra tidningar eller medieföretag heller faktiskt.
Vad i det här fallet då, vad utifrån övrig uppmärksamhet i övriga medier, känner du att du landat rätt i din värdering av din bok här?
Ja, alltså jag vill ju ogärna nu hålla fram den här boken, eftersom att det känns delikat, som du säkert förstår. Men DN är ju inte den enda mediekanal som den här veckan har uppmärksammat den här bokens utgivning. Det är det ju inte. Och därmed får man säga att bedömningen som vi gjorde av det eventuella nyhetsvärdet här är väl ändå inte kanske helt bort i tok.
Är det något med det som kan kännas lite pinsamt?
Alltså, inte använda ordet pinsamt, men det är delikat förstås att stå till svars för den här typen av antydningar om att det inte ser så snyggt ut. Det vill man inte. Och det är därför vi försöker göra sansade och bra bedömningar i alla sådana här fall. Så det är klart att det är en delikat situation.
Stopp. Du som lyssnar, dricker du bubbelvatten ur en plastflaska nu eller? Titta på korken där. Du kan ha plast motsvarande 5 sådana i hjärnan. Och din gamla farmor som gått in i dimman, hon kan ha, håll i nu, 25 korkar i skallen. Är du prenumerant på Svenska Dagbladet så vet du ju redan det här. De slog nämligen på stort i en artikelserie för ett par veckor sedan om en, vid det här laget, 1 år gammal studie. Men vad säger den egentligen? Och fick studiens osäkerheter för lite uppmärksamhet av Svenska Dagbladets vetenskapsredaktion?
Jag heter Amina Mansour och jag är vetenskapskommentator på Expressen.
Amina Mansour skrev om plaststudien från New Mexico-universitetet redan för ett år sedan, när den var ny.
Den fick väldigt stark kritik redan då, och sen har kritiken faktiskt bara växt. Det var till och med så att den här studien publicerades i februari, men den rapporterades om redan 2024 när den var ett preprint, alltså ett opublicerat manuskript som man la ut på en offentlig sajt. Och då fick den också massa kritik. Sen hade man ju tonat ner en del. Men den har ganska stora metodologiska problem och kanske drar lite för starka slutsatser. Så det är ganska stor skillnad med vad studien faktiskt kan säga och vad rubrikerna gör gällande.
Vad är det studien säger?
Nej, men forskare har tittat på ett ganska få antal hjärnor, eller prover från hjärnor, 2016 och 2024. Och så har man sett hur mycket mikroplaster finns i de här proverna av hjärnan. Och så har de uppskattat att det skulle kunna vara då motsvarande en plastsked, mängden i hjärnan hos vissa personer. Så att det, är liksom, det finns ju ett spann. Men den här studien är också då gjord på det här sättet att det är en studie, det är från ett ställe i världen och det är inte jättemånga hjärnor.
I hjärnvävnaden från patienter som haft demens var nivåerna av mikro- och nanoplaster ännu högre. Uppskattningsvis motsvarande runt 7 plastskedar eller 25 plastkorkar. Mumma för medier.
Det blir ju en spekulativ koppling där, att det skulle kunna vara så att har man mer plast i hjärnan så kan det orsaka demens, men det, eller Alzheimer, men det var ju inte vad studien sa.
På senare tid har studien fått uppmärksamhet igen i flera svenska medier. Som här i P3s program Paradiso.
Genomsnitt så har människan 5 plastkorkar i hjärnan.
Det är så otroligt mycket.
Och här i P1 morgon.
Och har du demens, då kan det vara upp till 25 korkar enligt en studie som Svenska Dagbladet skrivit om i en artikel.
Men det finns många svagheter och problem med den här studien som gör att man måste tolka den med försiktighet, säger Amina Mansour på Expressen. Antalet prover som undersökts är från väldigt få personer och från ett begränsat geografiskt område. Så det går inte att dra några slutsatser om hur det skulle kunna förhålla sig globalt.
Det här är ett väldigt nytt forskningsfält. Det är ganska spekulativt fortfarande. Man har inte standardiserat till exempel hur man ska mäta det här. Det finns ganska stor risk för kontaminering av prover. För det finns ju sätt att hantera det här. Alltså mikroplaster finns ju överallt. Så till exempel så plasthandskar som används i labb kan kontaminera proverna. Så att det behövs göra ganska mycket kontroller. Och just mätmetoderna är väldigt osäkra, men det är också väldigt stora mängder här.
De höga halterna av mikroplaster kan lika gärna vara på grund av falska positiva resultat. Antingen på grund av kontaminering eller av att hjärnan i sig är en enda stor fettklump.
En del av de metoder, och särskilt då verkar den här studien använt en metod också som inte alltid kan skilja på mikroplaster och fett. Och hjärnan består ju till väldigt stor del av fett, så du kan få väldigt mycket falskt positiva testresultat.
Och ett annat centralt problem. Det är inte ens säkert att det är fysiskt möjligt för mikroplaster att ta sig in i hjärnan överhuvudtaget.
Hjärnan skyddas ju av en blod-hjärnbarriär som är jättesvår att ta sig igenom. Det är väldigt svårt att få läkemedel dit och liksom, den rensar bort väldigt mycket. Så det är också ganska svårt att veta och förstå biologiskt. Hur ska de här mikroplasterna tagit sig in till hjärnan? Man kan ju fortfarande skriva om dem, men då behöver man ju få in den här kritiken och vilken diskussion som finns och kanske säga att de här slutsatserna är inte särskilt solida.
I Svenska Dagbladet för drygt en vecka sedan kom 2 långa artiklar om mikroplaster, varav den första var tydligt vinklad på plast i hjärnan-studien.
Ja, hallå. Henrik Ennart här.
Henrik Ennart är vetenskapsreporter på Svenska Dagbladet och har skrivit artikelserien.
Det är ganska nytt. Alltså vi är precis egentligen i början av den typen av forskning. De här mätmetoderna är inte standardiserade över hela fältet än och så vidare. Liksom, hade ni inte kunnat vara tydligare med det i er artikel?
Alltså jag tycker ju att vi var väldigt tydliga med det. Vi skrev ju om att framförallt att vi betonade att det här var tidig forskning, och vi betonade liksom att det, som är i all vetenskap, att det här måste kunna upprepas av oberoende forskargrupper, och att det, vi pekade på svagheter som med metod, som att det finns risk för kontamination och sådana saker. Alltså att jag tycker vi var tydliga med det.
Så här skriver de ju i Svenska Dagbladet, och skriver om en passage då. Det ska sägas att studien också har svagheter, som att antalet studerade hjärnor för varje grupp var begränsade. Det behövs mer forskning för att bekräfta resultaten och helt utesluta att proverna blivit kontaminerade. Räcker inte det?
Jag tycker det är för lite.
Amina Mansour, Expressen, igen.
Särskilt när det kommer ganska långt ner i texten och det är mycket annat som innan, som liksom kring hur allvarligt det här är och att forskaren själv pratar om resultaten. Varför får forskaren inte säga, ja men den här kritiken har funnits mot studien, men så här bemöter jag den? För det tycker jag, de har ju oftast jättebra svar på det.
SvD:s artikel har rubriken "Förvånande höga halter plast i 91 hjärnor i studie". I ingressen kan man bland annat läsa att, citat, personer med demens hade plasthalter i hjärnan motsvarande 6-7 engångsskedar eller 25 plastkorkar.
Det är en stark insinuation redan där att det kan vara kopplat till demens, och det är en, ni slår fast att det var höga halter plast. Ja, det var det visserligen, men det finns ju problem med studien i form av risk för kontamination. Det finns problem med att man inte kan leda i bevis huruvida mikroplaster ens kan liksom ta sig igenom blod-hjärnbarriären. Är det inte rimligt att vara ännu mer försiktig i språket när man rapporterar om en så här en studie som är så här i startgroparna av ett nytt forskningsfält?
Det du inte nämner, det är ju att vi i samma text beskriver väldigt noga hur att man tog mycket små prover, och att det bygger på antaganden då att man kan, om man då kunde extrapolera det här till hela hjärnan, så skulle det bli det här. Och att det här är ett antagande, jag tror det upprepas flera gånger i texten, att om de här antagandena gäller. Så att jag tycker att vi har varit väldigt tydliga med hur den här forskningen gått till, och det tycker jag också det är vårt uppdrag att redovisa hur en viktig artikel i Nature beskriver de här problemen, inklusive svårigheterna. Det är, liksom, det är ingenting vi kan liksom mörka för våra läsare. Det tycker jag vore helt fel.
Det är klart att den här bilden med skedarna och plastkorkarna i människors skallar är en, det är ju en, det säljer, det lockar ju till läsning,
såklart.
Ja, men
det är ju dessutom så att jag har publicerat i en av världens mest framstående vetenskapliga tidskrifter. Varför skulle vi inte kunna berätta om det?
Du är väl ändå med på att det kan publiceras väldigt svaga studier i Nature också?
Absolut. Ja, men det är absolut. Det kan publiceras svaga studier i alla tidskrifter.
Och det gör väl det varje också, dag, antar jag.
Det är också så att det är nålsögat för att få bli publicerad i tidskrifter som Nature. Det är enormt litet.
Henrik Ennart återkommer under intervjun flera gånger till att SvD:s ambition var att redogöra för forskningsläget kring mikroplaster.
Varför ägnar ni då inte mer tid åt att förklara faktiskt hur forskningsläget ser ut?
Ja, alltså dels skulle jag säga att om det hade varit efter att den här debatten dykt upp i Washington Post och Guardian, så kanske vi hade gjort det.
Ja, dagen efter Svenska Dagbladets artikel publicerade den brittiska tidningen The Guardian en artikel om den massiva kritiken mot den här studien och av andra studier i det här unga forskningsfältet. Forskare kallar resultaten orealistiska och osannolika.
Här är det ju välrenommerade forskare som kritiserar, en av dem kallar den här studien för ett skämt. Alltså, han läser den här studien och säger "this is a joke".
Ja, det finns motsatta forskare som också menar att det här inte, att kritiken är en joke.
Och med det är medierna slut för den här veckan. Ljudet skötte Johan Hörnqvist, producent var Erik Petersson och jag heter Freddy Rammel. Vem är Sveriges Claes Relotius, den tyska stjärnjournalisten som ljög? Vi är lite sugna på det avslöjandet här nämligen. Hör av dig om du misstänker något. Vi hörs.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.